välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2022.
Välkomna.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är ju en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto krimkalendern tycker jag att ni absolut ska följa. Där kommer vi lägga upp bilder som har med varje fall att göra.
Och ni får jättegärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Då får du ett bonusavsnitt per månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och om man registrerar sig nu så finns det totalt 19 avsnitt redan att lyssna på.
Jajamensan. Mm. Nu är det dags för fortsättningen på gårdagens avsnitt.
Just det. Ska vi köra en liten...
En liten recap.
Ja, vad säger du?
Jo, det här handlar om mordbränder. Jag kommer inte ihåg vilket årtal, 1980-slutet.
Ja, stämmer.
Där det började tändas på i olika typer av butiker. Mm. Väldigt, väldigt många. Och vid ett av de första så dör 4 personer. Mm. Gemensamt för bränderna är att det används en fördröjningsanordning. Eller för många bränderna i alla fall. Mm. Bestående av minst en cigarett, tändstickor, en gummisnodd och ibland ett gult papper.
Ja.
Och de senaste fallen verkar ha inträffat samtidigt som såna här konferenser för brandmän har hållits. Samtidigt men inte alltid när. Jo, i närheten av också.
Eller på väg från, på väg till. Eller, ja. Lite i närheten av liksom.
Ja. Ja. Det finns då en utredare som heter Marvin.
Ja.
Som misstänker att det har att göra med konferensen. Att det är någon som jobbar
eller
med den. Eller
har
vendetta emot. Eller någonting sånt. Mm. Men det verkar inte vara någon annan som tror på den teorin.
Precis.
Så han har försökt nu i den tredje konferensen att lägga fram teorin, men det är inte någon som riktigt vill lyssna.
Nej. Och det har ju då skapats en insatsstyrka som heter The Pillow Pyro Task Force, eller insatsstyrkan Kuddpyromanen, som jag översatte det så fint till. Och de har ju då träffat den här Marvin nu. För de började ju först baserat på andra bränder. Och så får de höra, aha, det här låter ju precis som de här bränderna som hände för 5 år sedan. Ja. Och då åker de för att undersöka det. De träffar Marvin, ja, som då återigen presenterar den här hypotesen som man har. Men han överlämnar också den här fördröjningsanordningen som faktiskt har ett fingeravtryck.
Just det.
Och så söker de, och så får de då en träff på en man som heter John Orr, som jobbar inom brandförsvaret i Glendale. Och då är frågan, är det en kontaminering?
Ja.
Eller är det han som eventuellt har någonting med detta att göra? För han är ju på många av de här bränderna, för han är ju verkligen en hängiven brandman.
Ja, och välutbildad, och han skriver artiklar och han håller föreläsningar. Och, så det är väl kanske inte så konstigt egentligen att han har varit där.
Nej, det är ju inte konstigt. Och precis som du säger så jobbar han ju inte med brandsläckning.
Nej.
Utan han jobbar ju med brandmordsutredningar.
Ja.
Så han, ja, men han är ju väldigt högt ansedd.
Ja. Mm.
Och det var precis där vi lämnade er igår.
Mm.
När de fått den här träffen. Så, här följer fortsättningen. Fingeravtrycket tillhör alltså den högt aktade brandmannen John Orr. Insatsstyrkan Kuddpyromanen vet inte vad de ska tro. De måste vara bombsäkra på det här. Här finns inget utrymme för antaganden eller möjliga misstag. Marvin Casey, brandmannen i Bakersfield som haft hypotesen om att mordbrännaren har någon slags koppling till brandmanskonferenserna, avslöjar att John Orr varit vid branden i Bakersfield där fingeravtrycket hittas, men att han inte kommit dit i någon officiell egenskap. Det utesluter möjligheten att John kan ha rört vid fördröjningsenheten under den inledande utredningsprocessen. Dessutom så är Johns namn med på Marvins grundligt analyserade lista över 10 potentiella misstänkta som deltagit i både konferensen för Kaliforniens mordbrandsutredare i Fresno 1987 och konferensen 89 som hölls i Pacific Grove.
Men den tredje konferensen var han inte med på.
Nej, för då stannade han ju hemma.
Just det.
I Glendale och skickade en kollega istället.
Just det.
John Orrs arbetsplats ligger i Glendale, en stad norr om centrala Los Angeles, och han bor i den närliggande förorten Eagle Rock. Båda platserna härrör från motorväg 101 och 99. Rutten Marvin dragit slutsatsen att mordbrännaren rest när han rammade målen inom de tilldelade tidsramarna. Med Johns namn kommer man fram till att det är troligt att John skulle ha kört just de här vägarna till och från båda konferenserna. Det är dessutom känt att han kört båda resorna ensam. Och det var ju då viktigt med tanke på att mordbrännare då ofta är jobbar ensamma.
Ja. Mm.
Insatsstyrkan är konfunderad eftersom det partiella fingeravtrycket faktiskt hade testats mot John Orrs anställningsbevis redan 1989.
Just det.
Ja. Men man kommer fram till att tekniken misslyckades med att göra matchningen på grund av begränsningar i fingertryckstekniken vid den tiden. Trots att han utfört en komplex analys var han begränsad till att använda en form av manuell testning, vilket innebär att visuellt jämföra proverna, och han märkte helt enkelt inte likheterna mellan fingeravtrycken.
Nej.
Ett förbiseende som senare kom att betraktas som ett allvarligt mänskligt misstag. Utredarna stannar upp när hela vikten av vad de överväger sjunker in. Den brandfarliga fördröjningsenheten hade inte misskötts av John Orr. Den tillhörde John Orr. Avslöjandet att The Pillow Pyro kan vara en väl respekterad mordbrandsutredare och brandkapten är ett genombrott. Ett otroligt känsligt genombrott, och insatsstyrkan är tvungen att behandla ärendet extremt noggrant för att säkerställa att informationen förblir strikt konfidentiell ifall John ändå är oskyldig.
Mm.
De som är privilegierade till informationen är i ett djupt tillstånd av chock över möjligheten att den påstådda mordbrändaren är John Orr, en man de beundrar. En uppskattad medlem av brandkåren. En man som ägnat och fortfarande ägnar sitt liv åt att fånga brandupphovsmakare och hålla samhället säkert. Många av dem hade deltagit i hans utbildningsseminarier och tyckt att hans insikt i pyromaners sinnen och beteenden var helt ovärderliga. John är vida ansedd för sin speciella förmåga att upptäcka bevis för mordbränder som andra kvalificerade brandtjänstemän inte lyckats upptäcka. Kollegor rapporterar att John alltid varit snabb att fastställa förloppet av en brand och ofta lätt lokaliserat fördröjningsenheter. När en eld flammar upp dyker John strax upp vid platsen och är inte sällan den första på plats. Det förvånar heller ingen att se John närvara vid bränder även när han är ledig. Vid eftertanke kan Johns unika egenheter peka på just honom som någon att betrakta med misstänksamhet. Men utan bevis så vet insatsstyrkan att det finns alla möjligheter att spekulationer mot John Orr kan koka ner till rena tillfälligheter. För Pillow Pyro-insatsstyrkan är en sak att identifiera sin misstänkte. Men att sätta en fullskalig utredning på plats och få till ett gripande är en helt annan utmaning. Med tanke på allvaret i anklagelserna mot John Orr blir USA:s advokatbyrå inblandad. De vill etablera en komplett beviskedja för att bygga ett så övertygande fall som möjligt. Att åtala en brandtjänsteman i Kalifornien för att ha begått just de brott han anlitats för att förhindra är ett stort brottmål, och de är tvungna att försäkra att utredningen är genomförd mycket noggrant. Johns fingeravtryck på den brandfarliga enheten är betungande, men advokatkontoret behöver mycket mer bevis för att klart visa att han är absolut ansvarig för de brott han anklagas för. Fingeravtrycket kopplar honom bara till Craftwood-branden i Bakersfield 1987. Men det specifika tillvägagångssättet, alltså modus operandi, innebär att han kan ha varit ansvarig för ett oräkneligt antal mordbränder, inklusive de senaste utbrotten i Los Angeles, men också de i Central Valley 1987 och till dem i Central Coast 1989. USA:s advokatbyrå arrangerar ett konfidentiellt möte med Johns närmast överordnade chef, Christopher Gray, för att informera honom om att hans prissatta mordbrandsutredare nu är i fokus för Pillow Pyro-utredningen. Åklagarmyndigheten varnar chefen Christopher för att det fortfarande återstår mycket arbete för att bygga upp deras mål mot John och att ett gripande fortfarande ligger en bra bit bort. Medan han vägrar att tro på anklagelserna till en början går Christopher med på att ge all hjälp han kan. Inklusive att skaffa fram utryckningshistorik och telefonregister från Glendales brandkår. Christopher informerar också advokatbyrån om att John planerar att delta i en 5 dagars utbildning om polissäkerhet i San Luis Obispo i slutet av månaden. Information som är av stort intresse för advokatbyrån eftersom det faktum att John ska delta i en flerdagars utbildning ger ett gyllene tillfälle att hjälpa till att bygga upp deras mål. Om historien är något att gå efter så är det mest sannolikt att The Pillow Pyro nu ska slå till igen.
De måste ju ha koll på honom nu så att det inte händer någonting igen.
Ja. Alltså, det är ju få av bränderna som liksom orsakar i någons död.
Ja.
Men kostnaden av de skador och liksom folk som blir av med sina jobb och som får liksom sina hem förstörda, det är ju fruktansvärt.
Ja, visst.
Helt fruktansvärt. Det var ju en brand där det var liksom 47 bostäder.
Ja, just det.
Och det vet ju inte om det är 47 personer eller 47 familjer. Det är ju en ganska stor skillnad.
Nej, det är ju säkert 47 familjer.
Det tror jag.
Ja. Och sen är det ju faktiskt 4 döda vid ett tillfälle också.
Ja, god tid, ja. På morgonen den 28 april 1991, dagen innan utbildningen ska börja, kör John Orr mot San Luis Obispo, en stad ungefär halvvägs mellan Los Angeles och San Francisco. Han är inte medveten om att en spåningsanordning har placerats under bilen och vet heller inte om det faktum att han blir förföljd av ett team av hemliga agenter fördelat på 1 flygplan och 6 övervakningsbilar. Övervakningsfordonen förlorar John ur sikte så snart de kommer ut på motorvägen och John verkar trycka gasen i botten. Ja, han kör faktiskt som en biltjuv. Insatsstyrkan blir genast oroliga över att han vet om och att han är medveten om att de är honom på spåren. Med hänsynslöst snabb körning tar John närmaste vägen till sitt hotell och spåningsenheten avslöjar att han inte gjort några misstänkta stopp längs vägen. Följande kväll följer en hemlig agent efter John till Thrifty's apotek i San Luis Obispo och iakttar John köpa vad som ser ut att vara ett paket cigaretter. När John lämnat butiken identifierar sig agenten för säljaren och får en kopia av kvittot på Johns köp. Kvittot bekräftar att John köpt 2 paket Marlboro Light cigaretter. Och det är ett ganska lovande bevis eftersom insatsstyrkan vet att John inte röker.
Oj då. Har de någon koll på vilka märken cigaretter som har varit inblandade i de här mekanismerna?
Bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte ens tänkt på.
Men att han inte röker är ju rätt anmärkningsvärt.
Ja, det kan man ju tycka. Helt klart. Insatsstyrkan upprätthåller den starka övervakningen av Johns rörelser under de följande dagarna. Övertygade om att de ska lyckas fånga den misstänkte på bar gärning. Men till deras förvåning passerar resten av utbildningen utan incidenter. Ändå bekräftar agenter under täckmantel att John inte tar en enda cigarettpaus vid något tillfälle under de 5 dagars långa utbildningen. Och inga cigarettfimpar hittas på hans hotellrum, vilket tyder på att Marlboro-paketen fortfarande är i Johns ägo. Övervakningsteamet är såklart helt säkra på att om John nu planerar använda cigaretterna för att skapa sin karaktäristiska fördröjningsanordning och sen använda den på ett intet ont anande mål under vägen hem till Eagle Rock. När John sedan närmar sig sitt fordon utanför hotellet för att ta sig till sin sista träningsdag är det plötsligt något som fångar hans uppmärksamhet. En obehaglig känsla av panik griper tag i övervakningsteamet när de ser hur John sätter sig på huk bakom sin bil för att inspektera något under den. Antennen till spåningsenheten som övervakningsteamet satt fast under bilen har blivit synlig och deras misstänkte har nu alltså upptäckt den.
Åh nej.
till att börja med rasande på sig själva för att de inte dolt enheten noggrannare, vänder sedan övervakningsteamets ilska snabbt till förvåning när John verkar ignorera det han upptäckt. Han hoppar helt enkelt in i sin bil och kör iväg. Förvirrade följer teamet diskret efter John till hans destination. Det visar sig vara San Luis Obispo-polisen. Så fort John lämnar polisstationen igen rusar två medlemmar av Pillow Pyro-insatsstyrkan in och identifierar sig för den jourhavande polislöjtnanten. De blir lättare när de hör att John hade fel identifierat spåningsenheten och istället berättat för löjtnanten att han trodde att en bomb var fastsatt under hans bil.
Jaha.
Löjtnanten hade erbjudit sig att ringa bombskyddsgruppen för att undersöka saken, men John hade helt enkelt bett om vägbeskrivningar till den närmaste sprängavfallsstationen. Han hade förklarat att han som brandman förstår den här typen av hot och kunde ta hand om det själv. Sprängfallsstationen som ligger i samband med polisens skjutbana är bara 3 kilometer bort, så insatsstyrkan måste nu tänka snabbt. De ringer skjutbanan och pratar med den tjänstgörande bombsergeanten, informerar honom så snabbt de bara kan om situationen och ber honom att spela med i Johns hypotes om att spåningsanordningen verkligen är en bomb. Vid Johns ankomst tar bombsergeanten bort spåraren och drar den begärda lögnen att det är en ofarlig bluffbomb, förmodligen placerad där av busiga barn i området som bara har busat till det. Sergeanten försäkrar John att enheten inte kunde skada en fluga, men meddelar att han gärna vill skicka den vidare till utbildningsinstitutet för en bekräftelse. John går med på det, men innan han lämnar området stannar han till för att ta några bilder av enheten, inklusive ett spårningsnummer på den som insatsstyrkan vet länkar tillbaka den till byrån för alkohol, tobak och skjutvapen. Det kan helt klart antyda att han inte riktigt köper lögnen.
Nej.
Om bomben och ändå kanske liksom anar att det är en spårare.
Ja.
Hela tiden. Och bara liksom anpassat sitt beteende därefter. Hur som helst återanvänder han sedan till sin bil, kör därifrån och deltar i det sista utbildningspasset som planerat. Alla förväntningar på att John ska agera på sina flammande mordbrandsbegär har slocknat på eftermiddagen när hans fru anländer till San Luis Obispo för att tillbringa några lediga dagar med sin man. Trots att resan är över fortsätter insatsstyrkan övervakningen av paret under de följande 2 dagarna, men inget misstänkt inträffar. Övervakningsoperationen når sitt nedslående slut när John och hans fru gör en händelselös resa hem till Eagle Rock. Efter att ha misslyckats med att ta John Orr på bar gärning som seriemordbrännare reser Pillow Pyros övervakningsteam hem besegrade. Deras ansträngningar hade saboterats av den felplacerade spåraren och det verkar troligt att John nu är fullt medveten om att han är övervakad. Övervakningen fortsätter i Glendale trots det svårt förminskade hoppet. Dessutom gör Johns notoriskt farliga och oförutsägbara körvanor honom svår att följa. Sen Pillow Pyro-insatsstyrkan etablerats hade det inte förekommit ett enda försök till mordbrand i hela Los Angeles län. Insatsstyrkan kontrollerar flitigt de dagliga brandrapporterna i hopp om att hitta någon som kunde kopplas till den misstänkte John. Men inget nytt kommer fram. Med en något förminskad gnista överväger insatsstyrkan om de kanske skulle göra ett gripande redan nu baserat på de få bevis de hade i hopp om att det liksom är tillräckligt för att bygga upp ett mål, i alla fall för 1987 års butiksbränder i Fresno, Tulare och Bakersfield. Under tiden de funderar över sitt nästa steg lyckas insatsstyrkan få tag i ett nytt förbrytarfoto av John Orr. Brandkåren i Los Angeles går nämligen ut med en falsk begäran om att medlemmar av brandutredarnas regionala trehjulingsslag, där John är medlem, skulle ta förbrytarfoten i publiceringssyfte. John poserar glatt för kameran.
Ja, de ska låtsas ut som skurkar typ.
Ja,
aha, okay.
Alltså som en rolig grej.
Ja.
Men det blir som ett hån för dem.
Ja.
Liksom. Man bara, åh! Hans fotografi används sedan i bilduppställning och presenteras för en mängd vittnen från flera olika brottsplatser för mordbrand. Flera pekar ut Johns fotografi och identifierar honom som en kund eller som en som bara varit på plats strax innan en brand brutit ut. Efter den utvecklingen får insatsstyrkan Kuddpyromanen tillstånd att installera en teletrack-enhet i Johns bil. Den toppmoderna spåningsenheten använder den senaste tekniken och är ännu inte allmänt känd inom brottsbekämpande samfund. Så det bör liksom inte vara någon risk att John kommer vara medveten om eller liksom misstänksam om det. Nästa gång hans bil tas in för regelbunden service blir den diskreta enheten monterad under Johns instrumentbräda där den inte kan upptäckas av misstag. Det förser insatsstyrkan med realtidsinformation om bilens rörelse i 15 minuters intervaller. Under tiden undersöks ett års utryckningshistorik från Glendales brandkår. Dokumenten bekräftar att Johns förehavanden antingen varit okända eller att han arbetat ensam under varje dag som en misstänkt Pillow Pyro-brand inträffat. I oktober 1991 är processerna igång för att få en federal åtalsjury att ta beslut om ett åtal för att formellt åtala John Orr för branden i Central Valley 1987. Under tiden säkrar den amerikanska advokatbyrån husrannsakningsorder på John Orrs egendom i Eagle Rock när ett eventuellt gripande ska genomföras. Efter att ha blivit informerad om att John är i färd med att skriva en roman blir medlemmar i Pillow Pyro-insatsstyrkan chockade när de får reda på handlingen i denna roman. Den berättar nämligen historien om en brandman som extra knäcker som pyroman.
Amen.
Manuskriptet är nästan färdigt och John är i slutskedet av att skicka in det till litterära agenter för betald feedback. Johns roman med titeln Point of Origin, på svenska ungefär utgångspunkten, eller ursprungspunkten, handlar om Aaron Stiles, en brandman och pyroman i Los Angeles-området som blir sexuellt upphetsad när han tänker på bränder. Hans kollega, mordbrandsutredaren Phil Langtry, vill desperat fånga pyromanen som terroriserar samhället. Under sin utredning börjar Langtry till slut ha en teori att förövaren kan vara en annan brandman. Tillsammans med explicit och ofta våldsamt sexuellt innehåll innehåller manuskriptet en detaljerad beskrivning av själva bränderna som insatsstyrkan Kuddpyromanen undersöker. När arbetsgruppen jämför de fiktiva händelserna i Points of Origin-karaktären Aaron Stiles med de verkliga brotten John Orr misstänks för, är likheterna mellan fakta och fiktion knappt urskiljbara. Båda männen är brandmän, rökfria och använder en brandfördröjningsanordning utformad för att ge dem 10-15 minuter på sig att avlägsna sig från platsen.
Hur tänker han när han skriver en sån bok?
Ja, du. Jag har svårt att svara på det. Det kanske också...
Han kanske vill synas på det sättet.
Ja, men det kanske tänder honom också på något vis. Alltså, för det är ju också nu, du vet, när man tänker på det här citatet som han har, som var från någon journal i avsnitt 1, att han hade skrivit att elden blir som en vän för pyromanen. Och också, du vet, när det skriver att den här Aaron Stiles då i boken blir så sexuellt upphetsad av bränder. Är det också ett tecken på att det är fallet för honom?
Ja, det låter
anar
så.
Man ju då.
Man anar det, ja.
Ja. Fortsatta kopplingar då mellan den här karaktären Aaron Stiles och John Orr. Eller Pillow Pyro-pyromanen kan vi säga. De startar båda bränder i järnaffärer, tygaffärer och andra butiker bland frigolit och andra väldigt brännbara produkter. Och slår ibland till på flera mål inom en kort tidsram. Förvånansvärt nog startar båda männen också bränder när de reser till och från en konferens som hålls i Fresno. När John beskriver Aaron Stiles skriver han, citat: "He was a loner and insecure. His fires gave him the much needed attention that he craved. He was, after all, the only one who knew how the fire started. To Aaron, the smoke was beautiful, causing his heart rate to quicken and his breathing to come in shallow gasps. He was trying to control his outward appearance and look normal to anyone around him. På svenska alltså. Han var en ensam varg och osäker. Hans bränder gav honom den välbehövliga uppmärksamheten som han så längtade efter. Han var trots allt den enda som visste hur branden startade. För Aaron var röken vacker, vilket gjorde att hans puls ökade och hans andning blev till ytliga flämtningar. Han försökte kontrollera sitt yttre och se normal ut för alla omkring honom. Slutcitat.
Både i det han skriver i sin forskning, eller vad man ska kalla det för, och i citatet du hade med i avsnittet. Och nu, han har ju insikt om sitt problem, eller vad man ska säga. Alltså han förstår ju vad det är, att det är galet. Och varför? Att han har dålig självkänsla eller självförtroende, eller vad det nu är för någonting.
Ja, eventuellt. Ja, precis. Och så blir det ju också, ja, han försöker ju liksom inte försköna det.
Nej.
På något vis. Och säga att det här är de coolaste, mest smarta brottslingarna i världen.
Nej,
liksom.
Eller att det bara är en drift som han själv inte förstår. För han verkar ju lite förstå hur det funkar.
Ja, precis. Och det är ju också intressant. Vad är det som driver honom till det intresse han har?
Ja.
Är ju också en fråga. För det blir ju också intressant på något vis.
Ja.
För det är ju inte alla som är så här, nu, jag har lust att dyka ner i psykologiska förklaringar till min egna, liksom, mina egna begär. Det är ju inte alla som... Nej, nej, det är ju intressant alltså.
Mm.
Även om John presenterar romanen Points of Origin som ett skönlitterärt verk är det omöjligt för insatsstyrkan att inte läsa manuskriptet som en ren självbiografi och bekännelse. Likheterna är alltför kusliga. Men innehållet i en fiktiv roman kan trots allt inte ses som ett erkännande av skuld eller agera som konkret bevis för ett verkligt brott. Oavsett vad så plockas liksom manuskriptet helt isär för att kunna ge dem all möjlig information som kan vara användbar för utredningen, inklusive den potentiella motivationen bakom Johns påstådda handlingar.
Mm.
Den 22 november 1991 har John Orr varit under övervakning i cirka 7 månader när en brand bryter ut vid uppsättningen av en tv-show vid Warner Brothers Studios i Burbank. Efter branden släckts ringer staden Burbanks ledare för mordbrandsutredare, kapten Steve Patterson, John Orr för att be om råd, omedveten om att hans mentor är huvudmisstänkt i ett stort fall av flertalet mordbränder. Kapten Steve har bara arbetat som utredare i 18 månader och vill ha hjälp och kunskap av någon mer erfaren än han. John säger att han bara råkar befinna sig i området och kan komma på en gång för att hjälpa till med utredningen. Steve har svårt att ge en tydlig vägbeskrivning till platsen för branden och föreslår därför istället att träffa John utanför studion och personligen eskortera honom genom det enorma området till den drabbade tv-uppsättningen. Steve väntar vid den utsatta mötesplatsen i 10 minuter, men John dyker inte upp. Konstigt. När Steve till slut ger upp och återvänder till platsen för branden så blir han förvånad och något förvirrad över att hitta John redan där.
Såklart han hittar dit.
Mm. Oavsett vilket så är den godtrogna Steve glad över att få hjälp. Efter att de två utredarna undersökt platsen är de överens om att branden är ett resultat av mordbrand. Teletrack-enheten i Johns fordon registrerar som tidigare nämnt bilens rörelser i 15 minuters intervaller. Så den registrerar liksom inte hans vistelseort hela tiden.
Nej.
Och den här datan placerar inte John i Warner Brothers studion när eldsvådan bryter ut. Men den placerar honom i alla fall i, liksom, i närheten.
Ja.
Det gör det till den första avsiktligt tända branden som John kan placeras vid sedan Pillow Pyro-insatsstyrkan etablerades.
Mm.
Strax efter klockan 14.00 följande dag kör tidigare Los Angeles brandkårskapten Gary Siddell nedför motorvägen vid foten av Glendale. Gary är en av få personer som vet att John är misstänkt för Pillow Pyro-utredningen. Plötsligt ser han John när de kör fram bredvid varandra i en korsning. De två hälsar med ett lätt tryck på sina respektive signalhorn innan de kör skilda vägar. Trots att det är osannolikt att John skulle försöka sig på något medveten om att Gary har sett honom i området, så blir Gary chockad när det bara 15 minuter att han observerat Johns fordon svänga söderut dyker upp en rökpelare på himlen, följt av ytterligare en bara några minuter senare. Två separata skogsbränder har brutit ut i närliggande stadsdelar, en i Glendale och en annan 9 minuters bilresa bort i staden La Canyana, Flint Ridge. Johns röst sänder över nödsändningsradion och informerar alla som lyssnar om att han är på väg till Glendale-branden. Brandmän vid La Canyana, Flint Ridge blir förvånade när John dyker upp bara några ögonblick senare, trots att han ju sagt att han varit i närheten av den andra branden.
Ja.
Så jag vet inte om han försade sig eller?
Ja.
Men kanske så, ja. Efter att båda bränderna är släckta fastställer mordbrandsutledare för Los Angeles sheriffavdelning att båda bränderna varit tända avsiktligt. Han tror att det är möjligt att den ena används som en avlevningsmanöver för att låta den andra större och värre brinna till sig innan brandmän skulle hinna fram. Det är inte nödvändigtvis John Orrs närvaro i Warner Brothers studio, Glendale och La Canyana Flint Ridge-bränderna som är ovanlig. Han är trots allt en mordbrandsutredare. Det som däremot väcker misstankar är den hastighet med vilken John anländer till varje plats.
Mm.
Vilket ger intrycket av att han är steget före både polis och brandkår. Tillsammans med det faktum att Teletrack-enheten registrerat honom i närheten av brottsplatsen även ögonblicken före attackerna.
Jag tänker på det här, sin kollega, vad han nu hette, som han tutade.
Mm.
Men ändå gjorde han det. Alltså att han,
det verkar ju så.
Är det något så här att han vill utmana sig själv? Han vill, vad säger man, han eskalerar brotten. Jag vet inte vad han kallar det för. Att han...
Ja, och jag tänker också lite i det här att efter att han hade hittat den här spåningsanordningen.
Ja.
Det verkar ju som att han ändå misstänkte något där. Ja. Speciellt med tanke på att sen skedde inga bränder i flera månader. Men nu drar han igång ändå. Så är det som att han inte kan stå emot sitt begär? Eller tänker han att nu misstänker de mig inte längre? Mm. Eller
ja, är det någon sån här spänningsgrej att han vill... Jag vet inte. Han vill riskera mer eller jag vet inte.
Jag tänkte, vi måste nästan fråga honom. För det verkar ju också vara han som är typ mest kunnig i,
ja, lite så.
I psyket hos... Ja.
Nu vet inte jag var han befinner sig just nu. Men det vet säkert du. För det kommer du säkert berätta i slutet av historien.
Får vi se. Den amerikanska advokatbyrån blir allt mer nervös. Hittills har John bara anklagats för att ha startat butiksbränder. Men de kan inte utesluta möjligheten att han nu har eskalerat till utomhusbränder där en skada har större potential att bli riktigt katastrofal. De behöver ett gripande innan John sätter fler liv i fara.
Kopplar de inte ihop honom med den där branden upp för den där backen med de 47 husen?
Nej, jag tror inte. Nej. Det. Det är klart att vi gör det.
Ja.
Och det kanske de gör också. Men det är ju, där finns det ju liksom ingen... fördröjningsanordning på samma sätt, för att det kände, då var det mer som att någon kanske har slängt en tändsticka och sen så låtit typ de perfekta förhållandena, ja, i att det var så torrt och varmt och vinden och allt vad det var liksom, för det var ju det som att vinden hade fört med sig branden upp för backen och allt vad det var. Så att, jag vet inte om de tänker att han hade säkert ett finger med i spelet där också, men vi kan inte ens bevisa att den är anlagd.
Nej.
Jag vet faktiskt inte. Det förtäller inte riktigt historien.
Den är ju väldigt olik de andra bränderna.
Ja, och jag tror att det som liksom går under Pillow Pyro-brotten är i butiker.
Ja.
Det tycker jag att man hör. Att det blir ofta så här, ja, vi misstänker det och det och det och det, men vi måste hålla oss till det som vi liksom...
Ja.
Och fokusera på det också. Tidigt på morgonen den 4 december 1991 går John mot sin bil på sin tomt i Eagle Rock när han blir förskräckt av flera röster som skriker åt honom att sträcka händerna i luften. En grupp av agenter från byrån för alkohol, tobak och skjutvapen, poliser från Los Angeles polisavdelning och medlemmar av Los Angeles brandkår för mordbrand omringar honom snabbt. John grips omedelbart och förs till Los Angeles polisavdelnings nordöstra division för förhör. John förnekar all inblandning i mordbrand, men frågar samtidigt konstigt nog hur många fingeravtryck de hade hittat. Genomgående sökningar genomförs i Johns hem, bil och kontor. Flera föremål av intresse hittas, inklusive cigaretter, tändstickor, gummiband, gult anteckningspapper och en kopia av Pillow of Pyro-flygbladet som hade distribuerats av insatsstyrkan. Foton och filmer på några av bränderna som John anklagas för att ha startat hittas också. Och som ni minns är det i sig inte så konstigt, för John håller ju utbildningar om brand där liksom foton och filmer av bränder kan vara väldigt användbara.
Mm.
Men vissa bilder visar fastigheterna innan de sätts i brand.
Amen.
Så han hade liksom före- och efterbilder.
Ja, om inte det är bevis om något så...
Ja, det säger ju verkligen något.
Ja.
John insisterade att han hade en genuin anledning till att äga alla dessa föremål som alla används för utbildningsändamål. Han skulle använda cigaretterna, tändstickorna och pappret för att visa eleverna hur mordbrännare kan skapa en fördröjningsanordning av vanliga föremål. Och bilderna och videofilmerna, det var ju bara för att visa hur snabbt en eld kan sprida sig. Enligt John är det en ren slump att några av platserna i hans videor senare sattes i brand. Han hävdar att han bara filmat dem i utbildningssyfte för att peka ut fastigheter som han ansåg utgöra en brandrisk när man inte uppfyllt skyldigheterna för skogsröjning.
Alltså, han är ju ändå rätt kreativ i sina förklaringar.
Ja, förlåt att jag garvar, ni som inte ser det här. Jenny bara, ett sånt leende. Så här, just det.
Ja.
Och samtidigt, alltså du vet så här, han hade ett anteckningsblock med gult papper. Jaha, och tändstickor, det har väl jag också.
Och som man säger, att jag ska ju visa det här på ett seminarium eller någonting, hur man gör en...
Ja,
ja
cigaretten är ju så här, röker man inte, varför har man cigaretter? Ja. Men det är ju heller ingenting som i sig är brottsligt eller pekar på något. Men jag fattar ju när man då lägger ihop allting.
Ja, det är väldigt mycket.
Mm. Något annat som upptäcks bland Johns tillhörigheter är bilderna av spåningsenheten som han upptäckt under sin bil i San Luis Obispo, tillsammans med en post-it-lapp där spåningsnumret för alkohol, tobak och skjutvapnet stod antecknat.
Mm-hmm, han har inte bara fotat, han har även skrivit av det.
Ja.
Okay.
Det mest belastande av allt är kopior av brev som John hade skickat till litterära agenter tillsammans med manuskriptet för boken Points of Origin. Breven innehåller strikt hemlighetsstämplade detaljer om mordbrandsutredningar som John inte har någon möjlighet att känna till utan en viss grad av inblandning i brotten.
Mm.
I ett brev skriver John, citat: "My novel is a fact-based work that follows the patent of an actual arsonist that has been setting serial fires in California over the past 8 years. He's not being identified or apprehended and probably will not be in the near future. As in the real case, the arsonist in my novel is a firefighter." På svenska alltså. Min roman är ett faktabaserat verk som följer en verklig mordbrännare som har anlagt en serie av bränder i Kalifornien under de senaste 8 åren. Han är inte identifierad eller gripen och kommer förmodligen inte att bli det inom en snar framtid heller. Som i det verkliga fallet är mordbrännaren i min roman en brandman. Slut citat. Han förklarar att en mordbrännare inte bara håller sig i närheten utan ibland även deltar i upptäckten och släckningen av sin egen brand. I ett annat brev avslöjar John att han själv är misstänkt i en pågående mordbrandsutredning och lägger till att han vid ett tillfälle till och med hittat en spåningsenhet kopplad under hans bil. John avslutar just det brevet med kommentaren, citat: "Förresten, det är inte jag som är mordbrännaren."
Okej.
Slutcitat.
Alltså, vill han åka fast?
Det är som att han inser så här att folk kommer ju tro att det är jag.
Ja, det bästa jag säger att det inte är jag. Så, får...
så tror de nog inte det.
Nej.
När insatsgruppen underrättar Johns kollegor om hans gripande föreslår en vän, tillika brandutredarkollega, att de skulle undersöka den dödliga branden 1984 i Owls Home Center i södra Pasadena. Enligt källan hade John varit besatt av fallet i flera år och att han fortfarande vidhåller att branden hade antänts medvetet. Det faktum att infernot anses vara en olycka hade varit en ständig källa till irritation för John. När han hör den informationen påminns specialagenten Michael Matessa, som outtröttligt arbetat på Pillow Pyro-filet, om ett kapitel i Points of Origin där John skriver om en brand på en plats som i boken heter Cal's Hardware Store. Under den fiktiva branden på Cal's dör 5 personer i infernot, inklusive en liten pojke som heter Matthew. I romanen anses mordbrandsutredarna vara för dumma för att inse att elden tänds medvetet. I den verkliga Owls Home Center-branden dog 4 personer, inklusive en 2-årig pojke vid just namnet Matthew. Och branden bedömdes, som ni kanske minns, som en olycka.
Mm.
De assisterande amerikanska advokaterna Walter Brown och Steven Stein skulle senare säga att Cal's branden, skriven i Johns roman, speglar branden på Owls, citat, till den grad att det är makabert, slutcitat. Johns bok Points of Origin blir noggrant eftersökt för andra paralleller till verkliga, och många fler av bokens fiktiva bränder är mycket riktigt kopplade till verkliga incidenter som mordbrännaren Pillow Pyro ännu inte är misstänkt för. När utryckningshistorik inspekteras har John varit antingen ledig eller arbetat ensam under tiden för var och en av dessa bränder. Insatsstyrkan börjar ta emot telefonsamtal för brandmän och mordbrandsutredare i hela Kalifornien som tror att John Orr kan kopplas till ännu fler olösta fall. Det inkluderar bränderna i Glendale i början av 1980-talet som bara ökade efter att John börjat arbeta för brandkåren där. Till och med Johnny Jaga, John Orrs utredningspartner, misstänker att något inte står rätt till med hans kollega. Donny tycker att Johns ointresse av att driva en djupgående undersökning av College Hills-bränderna 1990 är märklig. John hade offentligt förklarat att den katastrofala branden på bergssidan var en mordbrännares verk, men la sedan plötsligt ärendet på hyllan utan att göra någon ordentlig utredning. Med tanke på omfattningen av bränderna som förstört många hem i området hade Donny pressat John att fortsätta utforska fallet, men John hade bestämt sig. Just den vändningen tycks sammanfalla med att vittnet informerar polisen om att hon hade sett en misstänkt man i området några ögonblick innan branden bröt ut.
Just det.
Och nu i efterhand kan man konstatera att vittnets beskrivning matchade ingen mindre än John Orr. Så det låg någonting i det, för när jag läste det första gången så var jag så här, men jaha, alltså hur många fall läggs inte ner av polis? Ja. Så här, aha, din cykel är stulen. Vi hör vad du säger, men vi har inte tid.
Nej.
Alltså, det är inte, de förnekar inte ens att ett brott har begåtts, utan de bara, vi har inte tid. Så att, ja, men okej, det låg någonting i det.
Ja.
Det exakta antalet bränder som startats av Pillow Pyro är oklart och listan över potentiella attacker växer dag för dag. Men den 21 juli 1992 ställs John Orr inför rätta i USA:s distriktsdomstol för 1987 års brandserie i Central Valley som börjar i Fresno. John Orr åtalas för 5 fall av mordbrand, 2 i Fresno, 2 i Bakersfield och 1 i Tulare. I slutet av rättegången förklarar juryn John skyldig till 3 fall. Branden i butiken Craftsmark och butiken Hancock Fabric i Bakersfield. Och den i The Family Bargain Center Thrift Store i Tulare. På grund av brist på bevis frias han från alla anklagelser för de 2 bränderna i Fresno. Vid utdömandet av straffet den 2 november 1992 läses Johns vädjan om mildhet upp för domstolen där han vidhåller sin oskuld. Citat. Your Honor, my life has been dedicated to the fire service and law enforcement for over 22 years. I have personally been trapped by fire and smoke on 3 occasions. I know the panic, the terror and helplessness that even a well-equipped professional firefighter can experience as a fire advances uncontrolled. I know how those witnesses felt. My heart went out to them. I don't wish that kind of experience on anyone, and I feel helpless and frustrated because the person responsible remains at large. I have fought fires, performed rescues, and carried the bodies of men, women and children who have died as a result of fire and smoke. På svenska alltså. Ers höghet, mitt liv har varit hängivet brandförsvaret och brottsbekämpning i över 22 år. Jag har personligen varit instängd av eld och rök vid 3 tillfällen. Jag känner till paniken, skräcken och hjälplösheten som även en välutrustad professionell brandman kan uppleva när en brand rasar fram okontrollerat. Jag vet vad dessa vittnen upplevde. Mitt hjärta känner för dem. Jag önskar ingen vara med om en sådan upplevelse och känner mig hjälplös och frustrerad eftersom den ansvarige fortfarande är på fri fot. Jag har bekämpat bränder, utfört räddningar och burit män, kvinnor och barnkroppar som har dött till följd av eld och rök. Slutcitat. Domaren Wagner svarar citat. The evidence was substantial. You are guilty of each of these counts. And what I must say to you as a sworn law enforcement officer is that the proof of your guilt then established that you betrayed the highest trust that was placed in you to protect the public from the terror you have described. På svenska alltså. Bevisen är omfattande. Du är skyldig till var och en av dessa punkter, och ett måste jag säga dig, som en edsvuren brottsbekämpare, är att dessa bevis på din skuld visar att du förrått det högsta förtroende som getts dig för att skydda allmänheten från just den terror som du har beskrivit.
Mm.
Slutcitat. John Orr döms till 10 års fängelse för varje punkt att avkännas i följd. Han beordras också betala ersättning på $225,971 till offren för de 3 bränder som han dömts för. När domstolsförhandlingarna i Central Valley nu är klara är Pillow Pyro-insatsstyrkan upptagen med att sammanställa nästa mål mot John. Han åtalas för ytterligare 8 fall av mordbrand. De 3 som inträffade i Atascadero under mordbrandskonferensen i Pacific Grove 1989 och 5 butiksbränder i Los Angeles i slutet av 1990 och början av 1991. Vid det här laget har Johns advokat övertygat sin klient om att försöka se på en uppgörelse antagligen är i hans bästa intresse. Han rekommenderar John att erkänna sig skyldig till de 3 Atascadero-bränderna där ingen betydande skada har inträffat, vilket innebär att liksom inga civilrättsliga ansvarskostnader skulle kunna tillämpas.
Nej.
I utbyte mot erkännandet skulle advokaten begära att anklagelserna angående de 5 bränderna i Los Angeles skulle läggas ner. Men Johns advokat informerar också sin klient om att distriktåklagarkontoret genomför en utredning av 1990 års College Hills-bränder och ytterligare utredningar om den dödliga branden i Olds Home Center 1984 i hopp om att kunna bygga upp ett mål mot John. Johns advokat varnar honom för att göra en uppgörelse om det finns någon som helst chans att en sådan utredning kunde få fart och faktiskt bygga ett mål mot honom. Men John hävdar bestämt att han inte haft någon inblandning alls i de här bränderna och att det absolut inte finns några belägg som bevisar något annat. Han lugnar sin advokat och säger till honom att de inte har något att frukta. Den amerikanska advokatbyrån går med på uppgörelsen under förutsättningen att John också erkänner sig skyldig till åtminstone en av butiksbränderna i Los Angeles. I hopp om att rädda sin fru från att förlora deras hus godtar John erbjudandet. Den 12 maj 1993 erkänner John Orr sig skyldig till 3 fall av mordbrand, de som orsakat minst skada av alla i högen. 2 i Atascadero och 1 i Los Angeles. Han döms till 96 månaders fängelse för varje punkt som ska avkännas samtidigt som hans 30-åriga straff för bränderna i Central Valley. Under den omfattande utredningen av Johns potentiella brott upptäckts att antalet skogsbränder i Glendale och dess omgivningar skjutit i höjden till hundratals sedan John började arbeta för regionens brandkår. Utredarna tror att John är ansvarig för en majoritet av bränderna i Glendale-området under det senaste decenniet. En misstanke som stöds av statistiken att anlagda bränder i området har minskat med mer än 90% sedan John gripits.
Så de senaste 10 åren så har han stått för
typ allt.
Jösses.
Och du pratar ju om det, det här med de skogsbränderna.
Ja.
Mm. Så det säger ju ganska mycket, alltså, trots att man kanske inte har så mycket bevis. Men just det här att det ökade extremt mycket när han började och sen så minskade extremt mycket när han blev gripen.
Ja.
Den 21 november 1994 presenterade distriktåklagaren ett åtal på 25 punkter mot John Leonard Orr för en åtalsjury i Los Angeles. Utöver branden i Owls Home Center 1984 åtalas John för ett fall av mordbrand och 4 fall av mord för Ada Deal, Matthew Troidal, Caroline Kraus och Jimmy Cetinas död. John åtalas också för ett fall av mordbrand för branden i Warner Brothers studio 1991, 16 fall av mordbrand för hem som förstördes i College Hills-branden 1990 och 3 fall av mordbrand för skogsbränder som förstört hem i Glendale, La Canyana, Flint Ridge 1991. På grund av mordanklagelserna står nu John Orr inför ett möjligt dödsstraff. Och det är ju intressant för att den här College Hills-bränderna, det är ju antagligen att det har startats en gång, men sen så spred sig branden så att det blev olika bränder.
Ja.
Men det blir inte att han åtalas för ett fall.
Nej.
För den branden.
Nej.
Och heller inte, men den spred sig så att den blev 3 separata bränder.
Nej.
Så det är 3 fall. Utan 16 fall av mordbrand antagligen per typ bostadshus. Ja. Så måste det ju vara.
Ja, de kanske, ja.
Så för varje tänd brand så blir det ett åtal per liksom
per
skada. Ja, jag tror det.
Ja.
Det måste ju vara så.
Ja.
Rättegången inleds 4 år senare i april 1998 efter att John Orr redan tillbringat 7 år i fängelse. Åklagaren presenterar nyckelbevis inklusive manuskriptet på 350 sidor av Points of Origin. 110 videor och ljudband inspelade av John vid dussintals bränder, kommunikation med brottsbekämpande myndigheter, breven till litterära agenter som John skrivit och vittnesmål från över 100 vittnen. Det faktum att John hade erkänt sig skyldig till 3 andra bränder med samma tillvägagångssätt, modus operandi och signaturfördröjningsenheten används starkt emot honom. Även om manuskriptet bara är avsett att utgöra en liten del av åklagarens ärende hävdar advokater att det ger tydliga bevis för Johns motiv. Under rättegången läses delar av manuskriptet upp med särskilt fokus på ett kapitel där huvudpersonen Aaron Stiles placerar den långsamt brinnande fördröjningsanordningen gjort av en cigarett och gummiband i polyuretanskumkuddar i Cal's Hardware Store. Den brand som följer dödar flera anställda och kunder inklusive en kvinna och hennes barnbarn som heter Matthew. Åklagaren avslöjar tydliga men också oroande likheter mellan den fiktiva branden och den verkliga i Owls Home Center. I sin roman beskriver John Cal's Hardware Store så här, citat. The last thing she heard was a tremendous roar as the fire burned through the roof and vented to the outside. The smoke momentarily lifted but was replaced by solid fire as the entire content of the annex exploded into flames. Their last breath were of 800 degree heat and sealed their throats close. På svenska alltså. Det sista hon hörde var ett öronbedövande dån när elden brann genom taket och bröt igenom till utsidan. Röken lyfte tillfälligt men ersattes sedan av en solid eld då annexets hela innehåll exploderade ut i lågor. Deras sista andetag var av 400 graders värme som förseglade deras strupar. Slutcitat. Och det finns mycket mer i den här Points of Origin. Och jag väljer att inte ta med för mycket.
Nej.
Men det är precis som att han har ju föreställt sig då
hur det var för dem.
Hur det var för de som är instängda i den här, och liksom beskriver så här hur mormoden hade liksom, du vet, tog Matthew i sina armar och försökte trösta honom. Alltså det är fruktansvärt när man bara, här har han suttit och bara, nu ska jag skriva det här och föreställer sig då riktiga offer och deras riktiga upplevelse. Det är helt, helt fruktansvärt.
Och det här har ju varit så jättepå i flera år tydligen då, att det får inte läggas ner. Ni får inte tro att det är en olycka.
Nej, för han får ju inte erkännandet.
Nej, precis.
Från en av sina mest lyckade bränder. Ja. Ungefär så tolkar det.
Ja, för det är inte så här att han tuttar eld på saker och sen, åh jäklar, nu råkade jag mörda folk. Det var inte meningen.
Mm, mm.
Utan nej. Det är mer, wow, nu lyckades jag verkligen.
Det verkar som så, ja.
Det är illa nog att sätta tända på saker, såklart. Men det här är liksom någonting...
Utöver, jag håller helt med. Åklagaren berättar för juryn att John avsiktligt hade tänt eldarna i potatischipsställ på Vons marknad och Albertson marknad strax före Owls Home Center-branden för att skapa en avledning. 10 minuter efter att Owls-branden startade hade John, som var ledig vid tillfället, dykt upp på platsen med kameran runt halsen och börjat ta bilder av branden. Närvarande personal antog att han dokumenterade branden för att referera till i liksom framtida seminarier. Men nu i efterhand så är det troligt att John samlade på minnen av sina brott. Dagen efter branden i Owls Home Center berättade John för en familjemedlem till ett av offren att branden var ett resultat av mordbrand som startade från en brandfarlig fördröjningsanordning placerad inuti polyskumprodukter. Och det här är vid den branden som sergeant Jack Palmer då bedömer att branden varit oavsiktlig och orsakats av ett elfel.
Ja.
Men John verkar ju då veta exakt var den har startat, så att det har varit en fördröjningsanordning. Ja. Men ingen fördröjningsanordning har ju hittats, för det där var ju liksom, hela den byggnaden var ju totalförstörd.
Ja. Mm.
Åklagaren hänvisar till detta mot ett utdrag ur manuskriptet Points of Origin, där det står citat: Aaron wanted the Cal's fire to be called arson. He loved the inadvertent attention he derived from the newspaper coverage and hated it when it wasn't properly recognized. The deaths were blotted out of his mind. It wasn't his fault, just stupid people acting as stupid people do. På svenska, Aaron ville att branden vid Cal's skulle kallas mordbrand. Han älskade den oavsiktliga uppmärksamheten han fick av mediebevakningen och hatade den när han inte blev ordentligt erkänd. Dödsfallen försvann ur hans sinne. Det var inte hans fel, bara dumma människor som beter sig som dumma människor gör. Slut citat. Den 26 juni 1998 finner juryn John Leonard Orr skyldig till 4 fall av första gradens mord och alla återstående anklagelser om mordbrand, exklusive branden vid Warner Brothers Studio på grund av brist på bevis. Kimberly, dotter till Ada Deal och mamman till 2-årige Matthew Troidal, som båda tragiskt dött i eldsvådan i Owls, säger följande i sitt uttalande som konsekvensbeskrivning i egenskap av offer. Alltså victim impact statement. Jag vet inte riktigt hur man översätter det.
Jag vet inte heller, för det finns ju inte i Sverige.
Nej, så jag konsekvensbeskrivning i egenskap av offer. Ja, jag översätter till det. Men då kanske ni vet vad det är, ni som vet vad det är på engelska. Citat. I frequently feel like the way a cat looks if you hold it by the scruff of the neck in midair, with arms and legs, everything going everywhere, and it's trying to get some kind of perch. But it can't. Because when I lost my mom, I lost the person who held my hand when I learned to walk. I lost the person who put veil on my head when I got married. The one person that I probably would have turned to who could understand a mother's loss of a child was my mom, but she wasn't there to comfort me. And in losing my child, I've lived that guilt and the shame of it every single day because I know how afraid he was of dying in that terrible place. I know he thought mommy would come and save him because that's what mommies do. And I never came. På svenska. Jag känner mig ofta Som hur en katt ser ut om du håller upp den i luften i nacken med armar och ben, bara överallt, och den försöker få något slags fotfäste. Men det går inte. För när jag förlorade min mamma förlorade jag den som höll mina händer när jag lärde mig gå. Jag förlorade den som satte slöjan på mitt huvud när jag gifte mig. Den enda person som jag förmodligen skulle ha vänt mig till som kunde förstå en mammas förlust av ett barn, det var min mamma. Men hon var inte där för att trösta mig och att förlora ett barn. Jag har levt med skulden och skammen över det varje dag. För jag vet hur rädd han var för att dö på den där hemska platsen. Jag vet att han trodde att mamma skulle komma och rädda honom. För det är det mammor gör. Och jag kom aldrig. Ja, det är så fruktansvärt. Det är så fruktansvärt. Fy vad jobbigt det var att läsa. Oh. Under det avslutande argumentet för att ge John dödsstraff säger åklagaradvokaten Sandra Flannery, citat: "He was as much a killer as someone who shoots their victim face to face. Only how John Orr did it was with so much more terror and deception. Under the guise of being the protector of good, John Orr was in fact a predator of evil." På svenska: han var lika mycket en mördare som någon som skjuter sina offer ansikte mot ansikte. Bara det att sättet John Orr gjorde det på var med så mycket mer bedräglig skräck. Under skenet att vara det godas beskyddare. Comic relief, woohoo. Under skenet av att vara det godas beskyddare var John Orr i själva verket en förövare av det onda. Slutcitat. Det var ett väldigt bra citat på engelska. Jag vet inte om jag lyckades med översättningen. Men
jo.
Enligt Kaliforniens delstatslag måste beslutet att rekommendera dödsstraff vara enhälligt och varje jurymedlem ska rösta för. I september 1998 skonar juryn John Orrs liv när de inte kan komma överens. 8 är för, 4 emot att döma honom till döden. John Orr döms istället till 4 på varandra följande livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning för mordet på Ada Deal, Matthew Troidal, Jimmy Cetina och Caroline Kraus. Utöver det 21 år för bränderna som skadat och förstört dussintals hem runt Glendale. När domaren Robert Perry dömer ut det maximala straffet säger han citat: "The enormity of the defendant's crimes could not be understated. He embarked on a campaign of setting arson fires that is remarkable in the number of fires he set and in the expert way he set them." På svenska: den enorma omfattningen av den tilltalades brott bör inte underskattas. Han inledde en kampanj för att anlägga bränder som är anmärkningsvärd i antalet bränder han antänt och på det sakkunniga sätt han anlade dem. Slutcitat. Och nu vet jag att jag använder svengelska här. Det är ju anglicism att han inledde en kampanj. Men jag kunde helt enkelt, alltså helt ärligt, jag kunde inte hitta, för så säger man på svenska.
Och inte jag heller, jag kommer inte på något.
Så till slut så blev det så. Ja. Och så får jag be om ursäkt. För jag är en språkpolis.
Men man förstår nog vad,
ja, vad för att ni skulle förstå vad jag menar. Så att han satte sig för att nu ska jag börja starta massa bränder. Och så gjorde han det.
Ja.
Typ. Mm. Efter domen säger åklagaren Mike Zebrail citat: "The lesson that this case teaches us is that no one should be above suspicion when it comes to criminal activity. There were many instances where the investigators felt that something wasn't right and for a long period of time overlooked it because his position in fire service." På svenska: läxan som det här fallet lär oss är att ingen ska vara ovan misstanke när det kommer till brottslig verksamhet. Det fanns många tillfällen där andra utredare ansåg att något inte stod rätt till och under en lång period förbisett det på grund av Johns position inom brandförsvaret. Slut citat. John Orrs handlingar, beteende och författarskap har använts för forskning kring fenomenet brandmanspyroman, en modell som väckt stort allmänintresse de senaste åren. Enligt en rapport från 2016 från det nationella frivilliga brandrådet grips över 100 brandmän årligen för mordbrand. Det förvirrande beteendet har kopplats till en mängd olika motiv såsom hjältekomplex, tristess, uppmärksamhetssökande, ekonomisk vinning, spänning och i vissa fall sexuell tillfredsställelse. Dessa sällsynta brottslingars handlingar hotar att fördärva det positiva rykte som respekterade modiga brandmän och brandförsvarsledare med omsorg byggt upp under århundraden. John Orr avtjänar för närvarande ett av sina många livstidsstraff i fängelse i delstaten Kalifornien där han vidhåller sin oskuld även för bränderna han erkänt sig skyldig till. Han påstår sig ha accepterat överenskommelsen bara för att han varit känslomässigt och ekonomiskt utmattad och ville rädda sin brandkår, pinsamheten och stressen från ytterligare en rättegång. När det gäller hans Point of Origin-manuskript hävdar John att berättelsen är helt och hållet ett verk av fiktion. FBIs kriminella profilerare anser John vara en av de värsta amerikanska seriemordbrännarna under 1900-talet, då vissa brottsbekämpande tjänstemän tror att han kan vara ansvarig för mer än 2000 bränder under en 30-årsperiod. Och det var slutet på detta dubbelavsnitt om mordbrännaren som brukar kallas The Pillow Pyro, alltså kuddpyromanen.
Ja, vilket fruktansvärt fall.
Fy vad jobbigt det blev här i slutet också med den här mamman speciellt då. Dottern till Ada och mamman till Matthew. Vi har ju inte haft någon pyroman riktigt. Vi har ju pratat om en som visserligen brände ner sitt eget hus, men då var det gärna för, det var det mer så här försäkringsbedrägeri.
Ja, det var ju inte för att han gillade att tutta på saker, det var ju för att för att få ut pengar helt enkelt. Han hade ju köpt ett hus eller lånat till ett hus eller hur det nu var som han inte hade råd med.
Nej, precis.
Men det är ju någonting annat än det här.
Mm. Och så blev det ju såklart för det här fallet när det bara shit, pyromanen är en brandman.
Ja, att det är så många brandmän som åker fast. Ja. Och, men som du säger också att de allra flesta brandmän gör ju ett fantastiskt jobb av rätt anledning.
Precis. Och utsätter sig själv för livsfara för att liksom utföra ett jobb.
Ja.
Nej, det är klart att det blir fascinerande. Här nu liksom kittlas ju de här liksom orsaken till mitt true crime-intresse, vilket ju är just det här. Liksom, vad är det som får människor att vilja göra så här, känna sig, ha rätten till att göra, begå brott?
Mm.
Och det lät ju som i ett av de här citaten från boken som han hade skrivit om den här Aaron, om då Cal's Hardware Store, men det var ju Old's Home Store, Home Center, som var den verkliga branden som man tror då att den motsvarar. Att han på något vis, att folk hade dött, det är bara...
Det var deras eget fel.
Ja, dels det, men att han också, det kanske inte var syftet med hans bränder. Nej. Att han ville skada människor, utan det var branden i sig.
Ja.
Men att han på något vis lät det passera.
Ja.
Att han liksom sköt det ifrån sig.
Ja, precis så. Ja, för det verkar inte som att hans syfte med varje brand har varit att ta koll på människor.
Nej, och heller inte att när det väl hände så tänkte han, yes!
Nej. Det är mer att det var liksom en, vad säger man, bieffekt eller en...
Det var en bieffekt som han kunde skjuta ifrån sig för att det var deras egna fel. Det var bara dumma människor.
Ja, och jag ber om ursäkt för uttrycket ta koll på människor. Jag menar döda människor.
Alltså det har blivit jättelångt avsnitt. Ja, vi skulle nästan kunna klippa upp det så att det blev 4 avsnitt. Men ja, grattis. Nu fick ni ett långt avsnitt. Ja,
och det var superintressant. Hemskt, men väldigt, väldigt intressant. På många sätt, för det är så himla tankeväckande.
Väldigt. Och också det, som sagt det där som vi pratade om förut som jag liksom också tar med mig. Att han hittade den här spåningsutrustningen.
Ja.
Uppenbart hade förstått vad det var, för det skrev han ju i breven till de här litterära agenterna. Och att han då också höll sig ifrån mordbränder under en period efter att det här inträffade. Men sen på något vis inte kunde hålla sig. Nej. Utan bara, och då gick han fullständigt amok. Att han, du vet, när han träffade den här kollegan i korsningen och tutade och sa hej hej. Och sen åkte iväg och tände bränder. Och också den här Warner Brothers-studion.
Mm.
Där han bara, vi ses utanför så kan jag vägleda dig till rätt studio. Och han bara, nej men jag hittar. Klart han hittade. Han hade ju varit där och tänt på. Nej, det var ett galet fall.
Ja.
jag vet inte vad jag ska säga. Liksom.
Nej, inte jag heller.
Nej, men det, vi skulle kunna sitta här och prata hur länge som helst, men nu är ju inte heller vi någon slags snackispodd. Men jag vet inte, alltså, in på Instagram och diskutera, liksom, ja. Eller skriv till oss, eller ja. Vad tänker ni? Vad, ja. Ja, hörni, det blir inga fler dubbelavsnitt från min sida, den här julkalendern. Jag vet inte om folk uppskattar det eller inte. Alltså när, jag tänker så här, när det är ett fall som har så pass mycket information att det krävs två avsnitt, så vill jag ha två avsnitt.
Vi vill ju inte ta bort massor.
Nej, det går ju inte.
Det är ju inte vår grej är ju faktiskt att vi gör djupdyk.
Ja, precis. Men det blir ju också lite, alltså det blir ju mer att ta in och ja, det liksom... Det tar längre tid när man kommer i mål och så vidare. Ja. Men som sagt, jag försäkrar om att från min sida så var det här mitt dubbelavsnitt för den här julkalendern i alla fall.
Och jag kan försäkra er att från min sida så kommer ett dubbelavsnitt.
Mm. Men bara ett?
Bara ett, fast det är två eftersom det är dubbelt.
Ett dubbelavsnitt, ett fall, två avsnitt.
Precis.
Nej, men annars så är det ju... varje dag ett nytt avsnitt ett så att man kan få höra från början till slut.
Precis. Ja.
Nej, tack så mycket ni som har orkat lyssna så här länge i avsnitt två.
Och tack Sofia.
Ja, men tack.
Det var jättebra.
Ja, men vad roligt att du tycker det.
Ja,
det blev lite långt, det var inte riktigt planerat. Men nej,
det var super.
Vad skulle jag klippa bort? Ingenting.
Nej.
Så blev det. Okej, hörni, hej då, ha det bra.
Hej då.
Ses imorgon.
Det gör vi.